porträttet.
Nu ska vi möta en person som hela barndomen lyssnade med stora öron på de vuxnas hisnande berättelser. Sen bytte han land, språk, skolor, jobb och stora städer under många år innan han äntligen hittade sin plats på jorden. I en liten by i Ångermanland hittade han även till slut sin plats bland orden.
Gregor Flakierski heter jag. Jag är ju född i Polen.
Och jag kom till Sverige på hösten 1969.
Jag kom hit med min mamma då. Vi är judar i min familj. Det gick en våg av antisemitism i Polen mellan 67 och 69. Och många människor av judisk börd kände sig tvingade att lämna landet.
Och din pappa?
Mina föräldrar var ju skilda redan då, så att han hamnade i Kanada.
Han minns dagen de lämnade Warszawa. Alla som kom och tog avsked när han, mamma och lilla syster klev på tåget som kom från Moskva och skulle till Oslo. Själva klev de av i Göteborg där de blev mötta av släktingar.
Jag var ju 13 år så jag tyckte nog att det var ganska spännande. Jag såg det nog mer som ett äventyr.
Hur snabbt lärde du dig svenska?
Svårt att säga, men det tog väl något år kanske.
Vilken var den första svenska boken du läste?
Jag tror det var Pippi Långstrump. Astrid Lindgren var ju välkänd i Polen. Jag hade ju läst henne på polska.
Gregor är född 1956. Han beskriver sig som polsk, judisk, svensk, skribent och författare. I just den ordningen. Så vi ska titta lite till på hur hans första språk, polskan, la grunden för hans skrivande på svenska. När lärde du dig läsa och skriva?
Jag var ganska sen med det faktiskt. Som när man ser lite i backspegeln så tror jag att jag var ett solklart fall av ADHD. Va? Jag hade koncentrationssvårigheter bland annat. Va? Det dröjde nog ett par tre år, alltså tvåan, kanske till och med tredje klass innan jag lärde mig läsa och skriva. Men när jag väl gjorde det, då blev jag nästan på en gång bokslukare. Det var lite märkligt faktiskt. Så läste jag Garcia Marquez 100 år av ensamhet. Och det man brukar ju säga att man ska läsa mycket för att utveckla skrivandet. För min del blev det precis tvärtom. Jag läste alltså 100 år av ensamhet av Garcia Marquez och jag fick ju skrivkramp i typ 20 år, va?
Gregors föräldrar kommer från fattiga förhållanden, men mamman blev barnläkare och barnpsykiatriker och pappan nationalekonom. De hade stora förhoppningar för sina barn. Och efter gymnasiet och ströjobb i Göteborg flyttade Gregor till Stockholm. Vad hade du sikte på att jobba med?
Ja, alltså jag har aldrig någonsin i mitt liv haft sikte på att bli någonting. Faktiskt, det har jag fortfarande inte. Och det säger jag inte för att kokettera, utan det är så. Jag har ju alltid haft väldigt breda humanistiska intressen. Jag är intresserad av litteratur, jag är intresserad av historia, samhälle och du vet, och vad blir man på det? Man kan bli lärare, kan man bli. Men det ville jag inte bli, det har jag aldrig velat bli.
Istället jobbade han med allt möjligt. Körde truck, jobbade på posten, inom hotellbranschen, drev en egen kvartersbutik och pluggade in en filkand i humaniora. Han träffade sin första fru med rötter i Polen, fick två barn, skilde sig, träffade sin andra fru från Polen och längtan efter att lämna huvudstaden och närma sig skrivandet växte sig starkare. I slutet av 90-talet flyttade de till Ångermanland och Gregor etablerade sig som kulturskribent i lokalpressen. Och när började du skriva skönlitterärt ordentligt då?
Ja, ordentligt var det, var bra att du sa att det var ordentligt, för det är klart dessförinnan var det ju mycket, men alltså det är ju någonstans i den vevan som kan man säga som jag verkligen tänker att nu är det allvar. Jag vet inte, det kanske var någon slags mognadsprocess. Den skrivkrampen hade släppt, jag kanske kände mig mycket friare och säkrare i mig själv också.
Och 100 år av ensamhet hade bleknat.
Ja, precis. Det var 20 år av ensamhet. Det hade liksom släppt då där.
Jag älskar fortfarande den här romanen och den författaren, så att han är en av inspirationskällorna. Ja, ambitionen var ju att jag skulle debutera när jag var 50, men det blev inte riktigt så.
Debutromanen Statskuppen i Norrland är en politisk satir om vad som skulle kunna hända om Norrland stängde gränsen vid Dalälven. Den kom 2010 och då var Gregor 54 år.
Jag hade ingenting att säga av intresse dessförinnan. Det är mitt favoritordspråk, någon slags motto, är ju att det är aldrig för sent för en lycklig barndom.
Efter debutboken dröjde det 4 år innan nästa bok kom. En bok inspirerad av en verklig person. En polsk-judisk boxare som levde i Warszawas ghetto under andra världskriget.
Du vet, i och med att jag inte är författare på heltid så tar ju det alltid väldigt lång tid. För det är så mycket annat som kommer emellan, va? Och då blir det att jag skriver liksom lite åt gången. Och...
Har du någon favorittid på dagen? Har du några rutiner?
Helst på morgonen, tror jag. Jag vet inte, jag läste någon gång Ivar Lo-Johansson sa att det är bara borgerliga författare som skriver på kvällar och nätter. Va? Riktiga författare, de går upp tidigt på morgonen som anständigt folk och så skriver de liksom på dagen.
Gör du något synopsis?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag vet vad det ska handla om. Jag vet hur det börjar och jag vet hur det slutar. Och sen vet jag ingenting mer. Det får liksom ge sig under resans gång.
Börjar du från början eller?
Ja, jag är nog ganska tråkig på det sättet. Alltså, det är möjligt att jag skriver tråkigt också. Att det blir liksom inga experimentella romaner som hoppar fram och tillbaka och massa tidsplan och sånt där. Utan det börjar från början och sen går det till slutet.
Familjen bor på Utsiktsvägen i byn Handviken i Frånö utanför Kramfors. Adressen gör skäl för namnet. Och det är här Gregor har sin arbetsplats på andra våningen.
Nedanför oss är det en slänt då som slutar ner mot Ångermanälven. Och man har ju en vidunderlig utsikt över Svane, bort mot Klockestrand, bort mot Lungvik. Ja, åtminstone en vintertid när det inte är så mycket träd så ser man ju både Sandöbron och Nya bron. Så att, ja. Det är vackert. Det är världens vackraste plats.
Och under skrivandet behöver han ibland lyfta blicken utanför sig själv och se det vackra.
Man är ju sin egen värsta kritiker, så att det är på något sätt aldrig riktigt tillräckligt bra. Så man skriver om och ändrar och sen ändrar tillbaka. Och det där är inte jag särskilt förtjust i och för sig, men tyvärr så är det den tråkiga delen, tycker jag, författarskapet. Jag tycker om att tänka ut och skriva och skapa sådär, va. Men hela den där med att ändra och skriva om, det är skittråkigt med det. Hör till.
Är det någon som får läsa under skrivandets gång?
Det händer. Det gör det ju. Min fru får göra det, men hon vill oftast inte göra det. Utan hon vill väldigt gärna läsa en när det är färdigt.
Så vad är det som driver dig att skriva?
Det vet jag inte. Alltså jag har ett behov av att uttrycka mig. Det är ju en sak. Men det är klart, sen så finns det saker som jag vill berätta. Det finns saker som är värda att berättas. Och det är viktigt att de blir berättade. Och det bottnar ju nästan alltid i barn, alltså de berättelser jag har tagit del av som i min barndom och min ungdom. Va?
Släktens livsöden har följt honom i många, många år. Och även om han har vetat att han en dag skulle skriva om det, är det ganska nyligen han började få ner barndomens berättelser i skrift. Båda föräldrarna lever, mamman i Sverige och pappan i Kanada. Planen är att åka till Kanada och fira pappas 90-årsdag senare under 2018.
Båda två kommer ju från enkla omständigheter och gjort en hisnande klassresa. De kommer ju båda från fattiga familjer. Mamma kommer ju närmast från extrem fattigdom, alltså från misär. Alltså min mamma vet vad svält är. Eller inte svält, men hunger. Min pappa behövde väl kanske inte gå hungrig, men de hade det ju väldigt enkelt. Hans pappa var ju skomakare i Warszawa. Min mormor växte upp i det som är Ukraina idag, västra Ukraina, som var en del av Polen då på den tiden. Och hon försörjde sig väl som sömmerska då, sydde i rikemanshusen.
Träffade du dina morföräldrar och farföräldrar?
Jag bara träffat min mormor. Morfar, han blev avrättad 1938. Och pappas föräldrar, de blev ihjälgasade i Treblinka någon gång 1942.
Dina föräldrar satt inte i koncentrationsläger?
Nej, det gjorde de inte. Min pappa var ju tillbringare i kriget i Sovjetunionen. Det var ju så han överlevde. Och han var ju den enda i sin familj. Medan min mamma tillhör ju en exklusiv minoritet av de judar som överlevde i Polen med falska papper. Så jag tror man räknar med att det kanske var någonstans runt mellan 50 000 och 60 000 som lyckades med det. Dels var det ju en präst som ordnade ett falskt dopintyg åt dem.
Hur mycket pratade dina föräldrar om den här tiden?
De pratade inte så mycket om det, men de var inte helt förtegna om det heller. Det var väl mer kanske att ställde man frågor så fick man svar. Men ställde man inga frågor så sades det inte så mycket. Jag var ju på något sätt ändå omgiven av historier. Och det gäller ju som sagt, det gäller min familj, det gäller alla människor de kände. Men även många fler grannar, lärare. Alltså det, jag tror att i Sverige är det svårt att förstå det. Men under 60-talet, vi växte ju verkligen upp i andra världskriget, i förintelsens skugga. Och då pratar jag inte bara om någon slags judisk synpunkt, utan lika mycket ur polsk. Det här har ju funnits där hela tiden. Alla dessa historier. Min egen judiskhet är ju väldigt sekulär. Den är ju inte religiös på något sätt. Min judiskhet är väldigt polsk.
Hösten 2018 kommer hans nästa roman.
Den preliminära titeln är När kriget inte kom. Och det handlar om vad som hade kunnat hända i Europa om inte andra världskriget bröt ut. Ja, hur fick jag den idén? Det tror jag är ganska mycket kopplat till det som händer i världen idag. När det är en massa otäcka idéer som återfår fart och väldigt otäcka politiska rörelser som får kraft. Och då ställer man sig frågan, var kom allt det här ifrån? Och då var det väl en tanke som slog mig att det här är ju ingenting nytt. Det här har ju bara funnits där hela tiden och grott.
Att både vara invandrare och inflyttad från Stockholm ser han som en fördel i sitt skrivande.
Det är ju det där dubbla seendet, att vara samtidigt innanför och utanför.
Ibland finns inspirationen alldeles i närheten. Från sitt arbetsrum kan Gregor nästan se till platsen för en viktig historisk händelse.
Jag ska ju skriva om Ådalen 31, och det är ju en av de mest dramatiska händelserna i svensk modern historia. Och den är ju inte skildrat skönlitterärt.
Hur ser du ut?
Ja, det är inte lätt att beskriva sig själv, men jag är 62 år gammal och jag antar väl att jag ser ut att vara just min ålder. Jag har väl lite hår kvar, jag är så gott som flintskallig. Och det lilla som finns kvar är grått, liksom skägget. Jag har ju hel skägg. Och sen har jag glasögon. Har jag haft sedan jag var 10 år gammal. Så de är nästan som en del av mig. Runt ansiktet tror jag att jag har. Ganska markerad näsa. Som är lätt puckelryggig. Ja, jag vet inte. Blåa ögon har jag.
Hur lång är du?
Jag är 1,72 ungefär.
Vad har du för kläder just idag?
Idag, jag har väl de kläder jag brukar ha. Jag har inget modelejon. Jag har ett på jeans och sen har jag en t-shirt och en tröja.
Vad är det roligaste med att skriva?
Det är väl när det blir färdigt. Man arbetar. Man sätter sig ner och man arbetar. Och går det inte så går det inte. Då är det bara att ta nya tag nästa gång. Men ibland så kommer det över en stund där av en sån här man är bara allsmäktig, alltså man är ett geni. Det brukar inte hålla i sig särskilt länge, det kan vara någon sekund, någon minut sådär va. Men det finns ju de här stunderna, gud vad jag är bra liksom. Och sen tycker man, herregud, det här är bara värdelöst.
Vi har hört Gregor Flakijerski. och jag som träffade honom heter Monica Gustafsson.